Jag ska idag läsa två av dagens texter, evangelietexter, både årgång 1 och årgång 2. Och temat är ju då den gode herden för idag. Och det är från Johannes evangeliet från kapitel 10, vers 1 till och med 16. Och det finns på sidorna 1563 och 1564. Man får byta blad där mitt i. Innan jag läser den så ska jag säga att den här texten står i ett sammanhang faktiskt. Där följande har hänt. Nämligen att Jesus har botat en blind man. Och denne man blir då kallad till fariseerna för till förhör om hur det här har gått till. Och när Jesus senare träffar den här mannen då, för det visar sig då att efter att han har pratat då med det här, efter det här förhöret så blir mannen utslängd, står det. Och sen när Jesus då träffar honom så förhör sig om det som har skett, så finns det också några andra fariser som är tillsammans med Jesus, och där blir det då en ny ordväxling mellan Jesus och fariserna den här gången, och det är då som Jesus säger följande: sannerligen jag säger er att den som går in i fårfållan genom grinden, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte, utan springer ifrån honom därför att de inte känner främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus: sannerligen jag säger er, jag är grinden till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte tillhör den här fållan. Också dem måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. I den första delen där så jämför ju sig Jesus med herden för fåren. För herden. Och så beskriver han det som, ska vi säga, som är känt. Väl känt idag när det gäller alla former av ledarskap. Därför att de här texterna har också använts i sådana sammanhang av ledarskapscoacher och i utbildningar. Det är ingen tillfällighet att det är just får som beskrivs då. Och det här har jag ju berättat om förr, va? Eller hur? Alltså, skillnaden mellan kor och får är att man måste fösa kor framför sig, va? Om ni har gjort det någon gång, det har jag. Man får gå bakom och skrika och kasta sten och allt möjligt för att de ska röra sig. Medan fåren då följer. Fåren litar till, tror på herden och följer honom. Om de inte gör det så följer de inte med helt enkelt. Och då hjälper det inte att hota eller smickra för den delen. Alltså att fösa får ungefär lika enkelt som att valla katter, kan jag säga. Det går inte. Utan du måste få förtroendet och sen följer dem. Så är det bara. Men även då om det här då går att använda i föredrag om ledarskap och så här, så är det ju inte det Jesus gör här, utan det här säger ju någonting om hur Gud handlar mot oss. Alltså Gud söker inte i första hand lydnad utan förtroende. Gud föser inte människor med våld utan söker frivilligheten. Det betyder att det som förväntas av en efterföljare är inte underkastelse i första hand. Inte kunskap. Inte vissa åsikter eller vissa värderingar, utan förtroende för Gud. I nästa avsnitt då så byter ju Jesus plats i själva bilden. Från att då först varit herden, alltså den som leder fåren, jämför han nu plötsligt med grinden i den där fårfållan. Den som går in, säger han, genom mig ska bli räddad. Och man kan då både gå in och gå ut för att finna bete. Och det här gäller då inte tjuven som förmodas gå in någon annanstans. Alla som har kommit före mig, säger Jesus, är tjuvar och rövare. Och då kan man ju fundera på vilka det är han menar där. Vilka är de? En tjuv och en rövare, oavsett vilka de är, så är det väl så att de har ju ingen omsorg om fåren, utan de vill ju bara ta för egen del, va? Ibland har man inom teologin påstått att det här är så Jesus åsyftar andra religioner. Så skulle det kunna vara. Det är ett ganska långtgående tolkning i alla fall. Men helt klart är det väl att han menar att det finns andra än han som gör anspråk på de här fåren. Alltså det finns företrädare för andra gudar som gör anspråk på oss. Vare sig de är av religiös eller materiell eller politisk natur. Och det känner vi ju till. Att det är många som vill att vi ska följa. Men här tror jag faktiskt att han just menar den judiska trons företrädare, och i synnerhet de fariseer som man just där och då argumenterar med. Faktiskt är det så, tror jag. Men då hamnar vi i alla fall då indirekt i frågan om andra religioner i allmänhet. Vi kommer liksom inte undan den. Det har också anförts att Jesus i tredje stycket, när han talar om andra follor, skulle syfta just på andra religioner. Men det är ju också lika oklart och även en motsägelse då, som är ännu mer spekulativ. Och man kan ägna en massa tid åt spekulation i det här, och så har det också gjorts. Och det jag kan göra är ju bara då redogöra för mitt eget personliga förhållningssätt till detta. Det är ju så att jag ibland får frågor som liksom på något sätt ska pressa min tro ut till den yttersta kanten på något sätt. Och ibland så är det så att vi gör det själva. Att vi gärna vill liksom se hur långt ut kan man komma innan det tippar över. Va? Liksom. Men ofta då när jag möter kritik, jag får ganska mycket frågor från folk som försöker liksom ställa min kristna tro på kant. Va? Och jag tycker det är ganska kul faktiskt. För att man får ju också tänka till lite. Och ibland har jag fått den här frågan. Som säger att om du, Anders, hade varit född i Afghanistan eller i Saudiarabien och med det religiösa intresse du har, då hade väl du varit muslim? En annan fråga jag har fått är ibland så här: Om det nu visar sig, Anders, när du kommer till himlen att det finns muslimer där till exempel och alla möjliga grupper, kommer du att protestera då? Och det här är lite intressant, för att det här är extremt hypotetiska frågor. Extremt. Nu är vi långt, långt ute i rymden och farva. Och jag är tveksam till om det är ens meningsfullt att ägna tid åt sådana frågor överhuvudtaget. Muslimer i himlen. Ja, det vill även visa sig. I så fall. Oavsett då vem som har tänkt att protestera mot saker som blir uppenbart där, va? Om jag hade varit född i Afghanistan. Alltså, jag ska säga så här. Jag har ofta funderat över varför jag överhuvudtaget är född någonstans i denna tid. Jag behöver inte pilla in mig i Afghanistan för att det ska bli komplicerat ändå. Alltså det leder ju ingen vart, va? Utan jag tycker det är väldigt viktigt att man förhåller sig till saker och ting så som de faktiskt är. Jag tycker att det är viktigt att man gör sina val utifrån verkligheten så som den faktiskt ter sig. Den verklighet man förfogar över, och inte om hur det eventuellt skulle vara om inte om hade varit, va? Och jag tror det gäller det mesta här i livet. Om vi inte har för avsikt att förpassa oss själva in i total förvirring, va? Eller hur? Jag tror att ibland den existentiella debatten och även den moraliska debatten i vår kultur förlamar sig själv genom att ägna sig åt eventualiteter som inte är verklighet. Tala om folk som inte är närvarande. Ägna sig åt problem som inte har dykt upp överhuvudtaget. Och när man gör det, om man ska ha alla dörrar öppna, så blir man inte vidsynt, utan man blir någonstans utplattad i sitt förhållningssätt till allting. Nu säger Jesus det han säger, eller hur? Att han är grinden. Och alla som går in där blir räddade. Och jag kan välja att tro honom på orden, jag kan välja att ta honom på orden, eller jag kan välja att låta bli. Jag kan välja att följa honom, eller jag kan välja att låta bli och följa honom. Ingen kommer att tvinga mig. Ingen kommer med våld fösa mig åt det håll jag inte vill gå. Inte ens Gud kommer att göra det. Jag har valt min väg utifrån de förutsättningar som faktiskt råder och har rådit under mitt liv. Varför det är som det är kan jag fungera med fullständigt vithårig på, som ni ser. Men så enkelt är det. Och därmed så är frågan om till exempel andra religioner inget problem för mig. Jag har valt väg. Jag har valt vägen att följa Jesus. Jag är klar med det. Det betyder inte att jag vare sig är framme eller att jag är färdig eller på något sätt. Men mitt vägval är klart. Och det där andra resonemanget då pekar bara ut långt utanför förvirringens horisonter. Där jag däremot slås av är snarare själva närheten i den här berättelsen. Det är så påtagliga liknelser. Vet ni det? Jag har också en fårgrind hemma. Runt hörnet, alldeles runt hörnet faktiskt. Sen har jag lite flera också, lite längre bort. Men ingen är längre än att jag kan nå dem med en liten kort promenad. Varför pratar Jesus så mycket om får och grindar och fårhagar och herdar och så vidare? Jo! Därför att detta var någonting vardagligt och ytterligt självklart för alla människor där och då där han befann sig. Och kommer man ut på landsbygden nästan överallt i Mellanöstern så är det också så här, även idag på många platser. För oss då som lever då i det här urbaniserade, moderna medelklassamhället som vi har, så är det här väldigt exklusivt. Va? Det är något man kan ta med barnen på och titta en solig dag för att de får se lite natur. De flesta har faktiskt inga fårgrindar runt hörnet. Även om jag nu då just råkar ha det. Men för dessa människor som Jesus talar till så var det där lika självklart som att vi har ett garage. Eller en garderob i sovrummet. Eller ett uthus där gräsklipparen står. Eller en postlåda som du går till varje dag för att hämta tidningen i. Det är inte fåren som är poängen i Jesu berättelse. Jesus är inte mer intresserad av får än vad någon annan var där och då. Utan det är vardagligheten som är poängen. Närheten, det korta avståndet. Det är det som är grejen. Och Jesus gör då någonting som han ofta gör i sin förkunnelse. Om vårt förhållande till Guds rike. Det vill nämna att han plockar ner alla dessa stora, komplicerade teologiska, filosofiska resonemang som bara smäller ut i tomma rymden. Och så plockar han ner det till en nivå där alla kan bli involverade på riktigt. Alltså, har ni hört det att man har lyckats fotografera ett svart hål här om veckan? Har ni hört det? 8 radioteleskop synkroniserades för att kunna ta en bild som är då, tror jag, 20-30 000 ljusår ut i rymden på ett företeelse som man bara rent filosofiskt har kunnat ana finns. Men nu fick man en bild. Och jag satte mig och tittade på tv, för visst vill man se en bild av ett svart hål. Jag vet inte riktigt, men det ser ut som en liten, det ser ut som någon hade fotograferat en sån här flötmunk med lite dålig skärpa. Och det var stor sensation. Och jag undrar, jaha, vad ska man med den kunskapen till? Men alltså, Jesus, det jag vill säga, alltså, Jesus skulle aldrig säga: med himmelriket är det som när några vetenskapsmän lyckades fotografera ett svart hål i rymden. Han skulle inte säga så. Han skulle inte säga att med himmelriket är det som när 8 radioteleskop fotograferar något som finns 26 000 ljusår bort, och när man till slut ser det liknar en klick ägggula någon har spilt på kavajen. Alltså, det är för långt bort. Det är inte intressant. Det är inget att relatera till. Hur långt är det till himlen? Det är en intressant fråga, eller hur? Nu vet vi hur långt det är till det där svarta hålet. 26 000 ljusår är det bort. Men hur långt är det till himlen? Det är faktiskt en mer berättigad fråga. Man måste kanske inte alltid ge sig ut i kosmos för att hitta tron. Paulus till exempel nämner också om hur långt det är till himlen. Han säger att det är avståndet mellan munnen och hjärtat. Hjärtats tro och munnens bekännelse, säger han, leder till frälsning. Det är alltså bara 30 centimeter till frälsningen. Längre än så är det inte. Det är inte längre ut än till fårhagen, säger Jesus till folk som har fåren in på knuten. Och gissa vem det är som är både herde och grind där ute. Och med de där andra fållorna då, någon annanstans, kanske egentligen bara syftar till att vi ska förstå att allt faktiskt inte handlar om just oss. Frälsningsverket är större än så. Det kan vara bra att komma ihåg det när man tror att man själv är världens mitt, va? Vi gillar ju då ibland då, som jag sa, att uppehålla oss vid frågan om hur långt bort man kan vara för att ändå vara en del av Guds rike. Kort sagt skulle jag kunna säga att texten idag handlar om hur nära Guds rike faktiskt är. Och det tycker jag är det väsentliga. Varför spekulera sig bort i tvivel och oro när himlen är precis runt hörnet eller i ditt eget rum? Amen.